Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nämen tjänare, du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av Bröta på, en väldigt göteborgsk historiepodd.
Bröta på alleman, alleman, bröta på.
Kära vänner, hjärtligt välkomna till andra avsnittet denna tredje säsong med Bröta på, en podd med mig, Christian Wedel. Och den eminenta Ina Lundström.
Tacka, tacka.
Som idag på det tema som vi har etablerat för denna säsong, nämligen vad ska vi ge Göteborg i födelsedagspresent på 400-årsdagen? Idag har du ett tema med dig. Det är något som ligger ditt hjärta nära här, Ina. Du får berätta lite grann.
Ja, men jag har en så bra present. Jag har kanske kommit på den perfekta presenten. Nu struntar vi i vinflaskor och plastblommor och presentkort. Nu har jag det. Tänk om vi skulle kunna få ett europeiskt fotbollsguld här till stan. Ha, hade inte det varit en snygg grej? Varsågod.
Ett europeiskt fotbollsguld, du menar ett Champions League-guld?
Ja, ja, ett Champions League-guld.
Är detta din present Göteborg? Att Göteborg ska inom 10 år vinna Champions League?
Ja.
Det låter toppen. Hur 17 ska det gå till?
Ja, det kan man fråga sig. Men först och främst tror jag att vi måste tänka på varför det här är viktigt. För att det är så lätt när man börjar prata om sina fantasier att folk säger det är orealistiskt hit och dit. Och det kanske är orealistiskt. Men då vill jag bara betänk det här scenariot. Nu har vi haft corona och det börjar väl bli uppenbart för alla att det inte kommer bli som befrielsen av Paris när corona är över. Det kommer inte gå från 0 till 100 över en natt så att vi springer ut på gatan och i vissa fall utan samtycke grabba tag i någon som vi vill kyssa på truten och det är fotografer överallt och det kastas blommor, utan det kommer vara smygande starter och kanske varannan tisdag är krogen öppen till 22 och varannan stänger den 20. Alltså det kommer inte finnas det här stora firandet på gatorna. Men vi behöver det nu, mer än någonsin. Och om man tänker på vad de europeiska fotbollsframgångarna som Blåvitt hade på 80-talet har betytt för stan fortfarande idag och bara betytt för Blåvitt fortfarande idag. Så, och det är ju 30 år sedan. Så kan man ju säga att det här handlar ju inte bara om att få till en riktigt fet fest, vilket jag i och för sig kanske är det som motiverar mig mest, utan det handlar också om att säkra den här stan som fotbollens huvudstad i norra Europa i 30 år till.
Vi ska få till en riktigt fet fest och ja, det här är vår gåva till Göteborg. Så att nu återstår bara den lilla men kanske inte helt okomplicerade proceduren att skissera till båtnad för göteborgarna och de fotbollsadministratörer som finns i vår närhet. Hur detta ska gå till.
Ja, vässa öronen nu, säger jag.
Ja, nu ska ni först vässa öronen i ett helt annat ärende. Nämligen, vi har ju en jubelfråga.
Ja, det är
som du ska få besvara här.
Och idag ska jag inte vänta tills jag bara får en poäng. Nej, idag tar jag den på tre.
Jag hoppas att läsarna är något sådär förtrogna med reglerna med det här laget. Det här är ju andra avsnittet. Igår så fick du 3 frågor och du gissade korrekt rätt på årtalet 1923. Det gjorde du på enpoängsnivån.
Så var det.
Vi kommer alltså ha 3 nivåer, en 3-poängsnivå, en 2-poängsnivå och en 1-poängsnivå. Vi kommer att strö ut de här ledtrådarna under programmets gång. Men det är alltså på det viset också så att du ska pricka ett årtal här, Ina. Men ju äldre årtalet är, om man så uttrycker saken, desto större tidsfönster har du.
Ja.
Du har ett 50-årigt tidsfönster för 1600-talet.
Exakt. Mm.
Du har ett 25-årigt tidsfönster för 1700-talet.
Ja.
Ett 10-årigt för 1800-talet.
Mm.
Och ett 5-årigt för 1900-talet.
Ja, det är snyggt.
Så ligger det till. Så det betyder alltså att om du gissar på år 1650, låt oss säga att du skulle göra det, så måste det rätta svaret vara antingen 1625 eller 1675. Längre bort än så får du inte gå galet.
Nej.
Det knepiga är förstås att du inte har någon som helst aning om i vilket sekel vi kommer att placera det här årtalet.
Så jag vet ju inte hur exakt jag måste vara.
Du vet inte hur exakt du måste vara.
Nej, det är en listig form detta.
Visst är den listig. Och så vi kommer nu att omedelbart braka rakt ut i den okända terräng som är ledtråd nummer ett till dagens jubelfråga för Ina Lundström, som redan nu börjar se lite koncentrerad ut här.
Otroligt.
Du sitter i skräddarställning på dörren, du har snusat upp dig, du har försett dig med en blåvitt mugg, och detta med blåvitt muggen, det säger jag bara för att visa vilken total transparens vi har i det här programmet. Vi kommer att redgöra för alla sympatier och egenoliga band här lite senare, så att ni kommer att se att vi har tänkt på den här saken. Men nu kommer vi till frågan. Du ska gissa rätt årtal och ledtråd på trepoängsnivån är följande. Detta år brann över 200 göteborgska byggnader vid en stor eldsvåda natten mellan den 13 och 14 januari. Alltså vilket år brann 200 göteborgska byggnader natten mellan den 13 och 14 januari. 200 byggnader. Det är ganska mycket.
Det är väldigt mycket.
Mm.
Å andra sidan så känns det som att saker kunde brinna i en annan omfattning förr. Så känns det ju. Så att jag utesluter ju 1980-talet och framåt i alla fall. Där är jag.
Så långt har du kommit. Du har uteslutit de senaste 40 åren.
Ja, då tror jag inte att det är 200 göteborgska byggnader som står i brand samtidigt. Men om det här är liksom tidigt 1900-tal eller sent 1700-tal eller för all del 1600-tal, där det känns som att det brann lite hur som helst mest hela tiden. Det enda som gör nu att jag tänker att det inte är 1600-tal är att jag funderar på, då skulle ju typ, det kanske inte fanns så många byggnader i Göteborg liksom tidigt 1600-tal. Nej, det är ett för stort fönster.
Den
logiken jag jobbar med nu är någonstans mellan 1650 och 1920.
Mm. Alltså,
jag kommer
inte
få
så
hålla
dumt
mig till poängsfrågan.
Du har ju faktiskt skalat bort nu 130 av Göteborgs 400 år. Inte så illa det.
Det är ändå något.
Inte så illa.
Ja.
Men vi släpper alltså det här årtalet nu en liten stund för att gå vidare med vårt intrikata projekt, nämligen att skissera hur vi nu ska kunna få till stånd denna enastående gåva, nämligen att Göteborg inom 10 år har en vinnare i Champions League.
Ja. Och därmed tillhörande fest.
Därmed tillhörande brakkalas, ja. Mm. Absolut. När det gäller fotboll, man brukar ju säga att Göteborg åtminstone har varit fotbollens huvudstad.
Mm.
Göteborg var väldigt behugget i fotbollens barndom.
Mm.
Delvis beroende på att textilarbetare från Skottland kom hit och lärde göteborgarna att spela fotboll med lite nya friska tag. ÖIS är ju den första storklubben som kommer igång. ÖIS grundades 1887. De sysslade med allt möjligt. De åkte ju skridskor och blåste trumpet och spelade teater och hade säckhoppning. Men de spelade också fotboll.
Teater?
Ja, det fanns ett litet teatersällskap som ÖIS hade. De hade en väldigt frimodig syn på hur långt man kunde utsträcka detta med idrottsrörelsen.
Nej, men vad
och man ska också veta att när man läser om Göteborgsidrotten i slutet av 1800-talet, så är det liksom ett helt annat landskap. För det första så är det är nästan bara förmögna unga män som ägnar sig åt idrott på toppnivå. Och därvidlag så påminner det ganska mycket om idrott idag.
Ja.
Med den lilla skillnaden att de unga männen blir idag förmögna på själva idrotten, medan de då på den tiden var förmögna redan innan de satte igång.
Ja.
Så är det. Men sen var det också en sån sak som träningsmetoder inte ens träning var självklart en ganska vanlig fråga. Man kan se i gamla intervjuer, det är helt enkelt, tränar du?
Ja.
Och inte alla svarar ja på den frågan.
Nej.
För att det var, kunde rent ha betraktats som lite vulgärt att träna.
Ah.
Så det här är en annan värld. Men det vi i alla fall vet är att den här sporten fotboll, som de första decennierna betraktades som liksom någon typ av biverksamhet till ett slags idrotts- och friluftsdagar, blev allt mer populär.
Mm.
Och i början av 1900-talet så började det komma mycket publik och titta på de här matcherna. Ja. Och då kom ju också Blåvitt, ja, IF Göteborg. Den första landskampen spelas, jag tror att det är 1908. Nu får de höra av sig från Idrottsmuseet om jag har fel. Jag är inte fullständigt på min mammas gata, men jag vet i alla fall att Erik Börjesson från Blåvitt, han gjorde en massa mål i denna första landskamp som spelades mot Norge.
Ja.
Så att,
och det ser ju alltid så härligt ut när man ser publikbilder från den här tiden.
Ja,
det finns ju få ställen man hellre vill ha.
Kanske ändå lite senare.
Lite senare, ja. De är kanske från 50-talet. Ja, men det ser väldigt härligt ut.
Det ser väldigt härligt ut. Man kan se fotografier från omkring 1950 som är fullständigt huliganbefriade.
Ja.
Det sitter väldigt hattäta inne på plan. Väldigt hattäta, mycket korvtäta, helt huliganbefriade. Poliserna sitter fryntligt med sabeln vid sidan och tittar på matchen tillsammans med barn i äppelknyckarbyxor. Och det handlar alltså då om bilder från 1950-talet ungefär.
Mm.
Det var en annan värld. Men jag skulle vilja hävda här, utan att föregripa den akademiska forskningen allt för mycket, att man skulle kunna ha ett historiskt perspektiv även på Blåvitt segrar. 1982, det är snart 40 år sedan.
Det är helt sjukt, men du har ju faktiskt rätt i det.
Mm. Och när jag skrev nu om Göteborgs historia i samband med 400-årsjubileet, så gjorde jag en del intervjuer med gamla Blåvitt-kännare.
Mm.
Och det är en väldigt, väldigt samstämmig bild som tecknas av framförallt 1982 års succé, som var så en sån fullständig sensation. Visserligen hade Malmö spelat en Europacupfinal mot Nottingham Forest 1979, men det här var ändå första gången ett svenskt lag vann. Och alla som återberättar detta, de betonar att det här är en laginsats. I Blåvitt har vi rörmockare och snickare och fritidsledare, till skillnad från de lite dekadenta spanska proffsen.
Uh-huh.
Och till slut, när man har fått tillräckligt många sådana här berättelser till livs, så förstår man att det här det finns ett slags nostalgisk längtan efter nästan ett socialdemokratiskt folkhemsprojekt. Alltså, Blåvitt blir liksom ett socialdemokratiskt gemensamhetsprojekt. Mm. Alltså, de här spelarna gör någonting tillsammans.
Ah.
Och till och med när man har då en superstjärna som Tommy Nilsson, som är skyttekung, så är han åtminstone betryggande vänster och en rejäl arbetarpojk som lägger ner massor av kraft på att verkligen visa att han är en del av laget hela tiden. Och jag tror säkerligen att det här är en korrekt analys av Blåvitts framgångarna. Så att, jag menar, om ett lag fungerar som ett lag, så är ju det en enorm styrka. Men jag tror också att det är en berättelse som många av de här informanterna tycker väldigt mycket om att berätta.
Ja, men så är det nog.
Det är roligare att berätta den berättelsen om svaret hade varit att vi hade tre stycken superstjärnor som var fruktansvärt tykna och bortskämda, som vi fick betala 1 miljon extra för att de skulle stanna den här säsongen.
Ja, men jag tror det. Och det är också det som gör att fotboll har den statusen det har, tror jag. Rätt eller fel idag, år 2021. Att det handlar om liksom klubbar och lag och supportrar tillsammans med föreningar och inte enskilda talanger. Man skulle absolut kunna säga att fotbollen 2021 idag bär väldigt lite spår utav det. Men jag tror fortfarande att det är den tanken som lockar för väldigt många människor som går på fotbollsmatch.
Det är det säkert. Men om vi nu tittar då på så att säga, hur ser beståndet ut idag? Vad har vi för material att arbeta med?
Ja.
Hur ser fotbolls-Göteborg ut? Så är det ju så att vi är ju tyvärr ganska långt ifrån den här europeiska cupsegern.
Mm.
För 3-4 år sedan så skrev jag i ett kåseri att ganska försiktigt så antydde jag att det idag vore en otänkbar scen att se IFK Göteborg besegra Barcelona i en sån här cupmatch. Och jag fick 3-4 väldigt bittra mejl från Blåvitts supportrar.
Oh.
Och jag minns framförallt en som skrev att det här är inte okej, GP.
Oj.
Inte okej, GP. Och då skulle jag ändå vilja hävda att det är faktiskt ett faktum att IFK Göteborg har betydligt sämre möjligheter idag att besegra Barcelona än vad man hade 1987.
Ja, det får man väl verkligen säga, att fotbollen har förändrats. Alltså, även om jag sitter här med min blåvitt mugg så känner jag ju ändå att det är ju en skillnad mellan att slå Dundee United eller Hamburg på 80-talet än vad det skulle vara att slå Barcelona idag.
Ska vi, när vi ändå är inne här så att vi är så fullständigt transparenta, ska vi nu redovisa liksom sympatier och sånt så att allting är redigt och klart?
Korten här. Korten på bordet, annars blir det inget kalas.
Ina, du sitter med din blåvitt mugg där.
Det gör jag, det är det laget som jag håller på, därav denna muggen. Ja. Och jag skulle faktiskt vilja gå så långt att jag är lite fånig där. Jag skulle inte känna mig helt bekväm med att dricka ur en mugg med ett annat svenskt fotbollslags emblem på. Det är mycket primitivt men också sant.
Ja, och jag har en mer komplicerad identitetskris.
Ja.
Jag är ju musikant i ett band som heter Fyrbrillen, som också kallas för Hisingens nationalorkester. Och där sjunger jag en låt om Gais.
Oj!
Ja,
vad är kontentan av låten?
Kontentan är att Gais är ett underbart lag som kanske inte alltid tar hem de vackraste segrarna, men som vinner den moraliska segern, skulle man kunna säga. Man ser till andra världen än den snöda resultatvinningen.
Det får man hoppas att man som gaisare gör, ja.
Och så umgås jag med en massa gaisare som jag tycker är toppen. Men sen är jag ju också kompis med Dennis Andersson. Och det är ju Häcken det. Och så har vi ju gulsvarta kläder på oss när vi spelar i det här bandet. Så att jag har ju lite band till Häcken. Sen då återstår ju den fjärde klubben, nämligen ÖIS. Där är ju svaret helt enkelt att det här är ju en podd i Göteborgs-Postens regi. Och den som kan sin ÖIS-historia och sin GP-historia vet att GP av hävd har ansetts vara en ÖIS-tidning. Det här kan säkert diskuteras.
Ja, och jag måste säga att för mig är detta en nyhet.
För dig är det en nyhet. Men det man ändå kan slå fast är väl att nästan alla som känner ett starkt engagemang för sin fotbollsklubb anser att Göteborgs-Posten skriver för lite om just den klubben.
Så är det.
Det är ungefär som att, lite grann på samma sätt som om du träffar någon som kritiserar en politisk slagsida hos Göteborgs-Posten, så kan man vara helt säker på att det åtminstone säger det är någonting om sympatin hos den som klagar.
Ja.
Tycker någon att GP står för långt till höger så är det någon som står till vänster. Tycker man att GP står för långt till vänster så är det någon som står till höger. Och själv kan man då som kursör lite diskret backa ut i terrängen då och försöka ägna sig åt något annat.
Så trevligt.
Så ligger det till. Men nu har vi lagt detta på bordet.
Nu har vi lagt detta på bordet.
Och vi ska titta på hur det ser ut i Göteborg, själva klubbeståndet.
Ja.
Vi har alltså nu när det gäller herrfotbollen så har vi alltså då, man kan säga att det är fyra stora klubbar som vi laborerar med. Det är Blåvitt.
Ja.
Det är de två andra traditionella storklubbarna, Gais och ÖIS. Och det är Häcken.
Ja, för jag tror att det vi måste gå på här, när vi ska tänka oss det här firandet och det här guldet, det måste ju ändå vara att folk blir glada. Att folk blir, många människor blir riktigt glada. Och då tänker jag att alla de fyra lagen har ju supportrar.
De har supportrar allesammans.
Så att om vi tar ett Västra Frölunda, så har inte de riktigt så många supportrar. Så därför får inte de vara med. Det handlar inte bara om placering.
Nej, det är riktigt. Men det är klart, Västra Frölunda hade jag inte riktigt tänkt på det här. Jag ber här med Frölunda. Jag är ju faktiskt uppvuxen i Västra Frölunda.
Nej, men nu blir det väldigt komplicerat, Christian. Nu tycker jag det börjar kännas som att du har sympatier för alla Göteborgslag, utom just IFK Göteborg.
Ja, fast IFK är ju ändå väldigt trevligt, måste man säga. Nej, men det är naturligtvis som den första åtgärd som ligger nära till hands, det är ju givetvis att skapa då ett slags Göteborg United. Där skulle jag nog föreslå att vi, innan vi går åstad och gör det här, att vi tittar lite grann på vad vi skulle kunna kalla för klubbkulturerna.
Ja.
Och skälet till att jag vill göra detta är att jag har en bakgrund som medarbetare på Göteborgs-Postens samhällsredaktion. Och där vet jag att vi för många år sedan skrev om ett förslag som då var på tapeten, nämligen att de två politiska partierna, Centerpartiet och det som då heter Folkpartiet, skulle slås samman. Men då var det några garvade reportrar som sa det att vi har faktiskt besökt kongressen eller partistämman eller landsmötet eller vad det nu var för etikett. hos Centerpartiet respektive Folkpartiet, och de må ha idéer som är så lika varandra att man skulle kunna slå ihop dem. Men vem som helst som har träffat 500 av dem åt gången förstår att det här är människor som är så ofantligt olika varandra.
Mm.
Att de skulle inte kunna enas ens om vad man skulle servera till middag.
Nej.
Det går inte.
Nej, om man skulle tänka sig det här mötet där bara någonting som namn skulle diskuteras, vad man ska kalla sig. Jag vet inte hur seriöst menat projektet FC Göck var.
Just det, nu pratar du inte om Centerpartiet och Liberalen. Ja, nu har vi gått över. Det är bra, du gick utmärkt med kvinnor direkt. Nu pratar vi alltså om hur vi ska slå ihop de göteborgska fotbollsklubbarna.
Ja, men det var nog aldrig ett skarpt förslag alls, men det var nog definitivt inget skarpt förslag att de skulle heta just FC Göcken.
Och Göcken skulle stå för Göteborg och Häcken då?
Gais, ÖIS och Häcken.
Gais, ÖIS och Häcken.
Jag tror detta mest var något som roade människor som höll på Blåvitt.
Ja.
Mm. Jag vet inte hur skarpt förslaget var. Det är säkert 15 år sedan nu eller någonting sånt där. Så det känns som att man skulle nog aldrig ens kunna enas om ett namn, eller? För det finns ju lite olika kulturer.
Det finns olika kulturer, absolut. Och om vi ska titta på de här schablonuppfattningarna av de här göteborgslagen, så ÖIS tycker jag har den nästan intressantaste profilen, för att ÖIS har ju, det finns ju en image där av att vara ett societetslag.
Så är det absolut. Och det blir ju lätt så när man har Örgryte med i namnet.
Ja, Örgryte är då ett societetslag. Men det paradoxala är att i stort sett alla ÖIS-are som jag har träffat i mitt liv har varit väldigt icke-societetsbetonade.
Mm,
och de här ÖIS-sympatierna har då varit ett sätt för dem att så att säga visa sig lite motvalls. De kan vara, de är, jag är vänsterpartist kan någon säga, men jag har ju med sån ÖIS-are ändå. Alltså, och det skänker den här klubbsympatin ett slags prägel av ska jag säga, ideologisk renhet. Mm. Nämligen, min klubb är så fantastisk att jag kan ställa
stå
mig,
bortom jag kan det här.
Stå bortom den här,
just det, jag behöver inte inordna mig.
Samtidigt så,
det känns lite birrobetonat
just
det här.
Mm. Det, precis. Jag visar min självständighet genom att placera mig i ett sammanhang där jag får vara en främmande fågel.
Mm.
Kruxet är väl egentligen att alla de fåglar jag har sett som hejar på ÖIS är ganska likartade när det gäller det vi kan kalla för ideologisk framtoning. Man vet ju aldrig riktigt vad hans kompisar tycker i alla frågor.
Nej, nej.
Men någon utpräglad societetsprägel har de inte. Så att därför skulle jag vilja säga att den imagen är lite svår att nagla fast.
Ja.
Då är det i så fall betydligt enklare med Gaisarna.
Ja, det är mycket enklare. Och det tror jag är Gais både som publiklag, både positivt och negativt för Gais. Att det finns en väldigt, väldigt tydlig identitet. Det är enkelt att jämföra med Hammarby i Stockholm, som också har en väldigt tydlig identitet. Och en otrolig inmarschlåt, får man säga. Kentas just idag är jag stark. Det är ju lite orättvist att de har Kenta på sin sida, kan jag tycka. Men där man tänker, jag tänker mig ofta att man skulle vara helt nyinflyttad med blanka fotbollsreferenser och blanka fotbollspreferenser och komma till en stad och känna till Göteborg eller Stockholm och känna, jag ska, som att man hade ett smörgåsbord framför sig. Så är det ju väldigt sällan med fotbollslag, det är ju det som gör det så härligt, att man bara hamnar någonstans, man väljer inte. Men vi säger att man skulle välja, då förstår ju jag attraktionskraften i att ta det som är mest subkulturellt betonat, som har en väldigt tydlig identitet, vilket både Gais och Hammarby har, att det dessutom är någon slags halvsjavig underdog stereotyp gör ju inte att man blir ledsnare kanske, när man kommer från Vimmerby.
Nej, det är riktigt. Det är riktigt. Det är intressant att du nämnde Stockholmsklubbarna, därför att det finns ju en intressant symmetri där som kanske bara delvis är korrekt, men intrycket att Blåvitts ekvivalent i Stockholm är naturligtvis AIK.
Ja, det smärtar ju att säga, men samtidigt så är ju det inte lag med stadsdel i namnet.
Nej.
Så att jag får köpa det.
Så får det bli, va? Och det blir det också, så att säga, och nu blir det här en väldigt grov indelning, men det är liksom ett socialdemokratiskt lag då.
Mm. Medan
Djurgården och ÖIS då naturligtvis blir det här paret som vi får koppla ihop. Sen är naturligtvis Gais och Hammarby, det är alldeles uppenbart att det, att det är samma lag.
Mm.
Och i så fall så skulle vi kunna se Häcken och Bromma pojkarna.
Ja, som en plantskola som, med stora ungdomssatsningar
just
och sådär.
Mm. Just det. Men när det gäller Gais och Hammarby tycker jag nog att det, där blir det som allra tydligast, för att i någon sorts gimmickperspektiv eller självbildsperspektiv så är det ju så här att Gaisare kommer ju, de krisar ju en liten smula om det går för bra för laget, precis som Hammarbyare.
Mm.
Man, självbilden av att man renas till sin själ om man får riktigt ordentligt med stryk är ju ganska starkt där. Och
ja.
Varje arbetsplats i Göteborg, varje större arbetsplats, har ju minst en Gaisare.
Gud ja.
Det finns ett par Gaisare. De här Gaisarna, de är ofta ganska luttrade gestalter. De är lite lätt misantropiska i sin framtoning. Mm. De kan gå och oroa sig för en försäsongsmatch mot Värnamo redan i februari. Och de tar nästan ut förlusterna i förskott. Och om de vinner så vet de att de visserligen står på toppen nu, men det betyder bara att det kan gå sämre.
Ja, ja.
Så småningom. Och de går där med sin Gaisnål och de är ytterst sympatiska och ofta väldigt kultiverade människor. Jag älskar att umgås med Gaisare därför att de är alltid intressanta och trevliga figurer. Men de är helt inriktade på att de ska förlora. Men det är också intressant att vi vet alla vilka som är Gaisare på en arbetsplats.
Ja.
Därför att de är väldigt tydliga i sin profil.
Det är de.
De ser till att omvärlden får veta att de är Gaisare och de syns.
Så är det inte med fallet med öjsare eller blåvittare på samma sätt.
Verkligen
Nej,
inte.
Det är sant.
Utan du kan gå och vara öjsare eller blåvittsupporter eller för den delen häckensupporter på din arbetsplats utan att någon har en aning om det här i åratal.
Ja, ja, ja.
Mm. Men Gaisarna har vi koll på.
De har vi absolut koll på.
Får vi fullständigt koll på. Har vi några fasta schablonerna? ÖIS, Blåvitt, Gais. Häcken är lite mer svårplacerat, va?
Ja.
Häcken kommer senare in i spelet. Häcken börjar göra väsen av sig i tabellerna först på 1950-talet.
Mm.
Och det är ju nu först på de allra senaste säsongerna som Häcken verkligen har klivit fram som en seriös kandidat till att vara Göteborgs bästa lag. Och det är klart att det har naturligtvis mycket att göra med Gothia Cup. Där de har ju fått en så fullständigt magnifika kontaktytor internationellt som man har kunnat få kontakt med nya tänkbara spelare. Och det är naturligtvis också en sån underbar typisk bild av Gais eviga, jag ska inte säga kräftgång för det är verkligen inte, men Gais evigt marterade tillvaro, att det faktiskt Gais tillsammans med Häcken grundade Gothia Cup.
Det visste inte jag.
Men Gais drog sig ur.
Nej,
för att de såg inte att det fanns någon vidare framtid.
Nej, det
i,
såg de
i den verksamheten.
Så att Häcken... Det blir som när Leif Loket Olsson tackade nej till andelar av Bingo.
Ja, precis.
Lotte.
Det gick ju bra för Loket ändå. Frågan är då hur det går för Gais.
Ja.
Så är det
Blåvitt då som är, men det, jag tycker det är svårt att säga hur en Häckensupporter är, mer än att det är någon som med väldigt stor sannolikhet bor på Hisingen.
Ja, och med väldigt stor sannolikhet någon som inte slåss.
Ja.
Det är ju Häckens intressanta unique selling point, att de har fotbollsmatcher som barn kan gå på.
Ja.
Och det tror jag är ett underskattat värde.
Ja, det tror jag absolut att det är.
Därför att man, barnfamiljer tror jag på alla sätt är lönsammare.
Ja.
Sen att de kanske inte är, om jag nu skulle kunna ha någon typ av passionsbarometer liksom, eller termometer som undersöker hur många grader brinner klacken för respektive lag, så det är klart att då når väl inte läktaren på Rambergsvallen, Bravida Arena, riktigt samma nivåer.
Nej.
Men i gengäld så går det ju gå dit med en 10-åring.
Ja, ja, ja.
Så det är bra. Men jag tycker nog ändå att vi har om än kort och skissartat, men dock noterat att det är inte så jävla lätt att skapa ett Göteborg United.
Nej, precis. Och jag känner ju också att det skulle det starta sig Göteborg United och det skulle ta guld i Champions League, så visst hade det kanske funnits en viss glädje, men glädjen kommer ju ur när det går bra för ett klubblag, för att man har följt dem så otroligt länge, för att man har stått på någon läktare i Trelleborg där det inte har funnits tak när det har ösregnat och sett en allsvensk premiär där ens lag har förlorat. Alltså det är ju de sakerna som på något sätt kulminerar och bygger upp. Och jag tror till exempel att med nationallaget att det inte riktigt blir samma sak.
Du tänker på landslaget.
Ja,
är det nationallaget?
Ja, det är jättekonstigt sagt. Ja. Så jag tror att det till exempel med landslaget inte blir samma sak riktigt. Nej. Utan där kommer det ett gäng folk från runt om i Sverige och hejar inför ett specifikt mästerskap. Och det är inte riktigt samma sak. Jag vill ju se ett fårat ansiktes stilla glädjegråt blänka sig, som inte tror att det är sant, för att hur kunde detta hända efter alla dessa år? Man har envetet gått med sitt årskort och fortsatt tro trots att hoppet är ute. Det är ju den känslan man vill åt. Så det är ju ett problem med att slå ihop lagen.
Det du säger här är i princip att 10 000 gaisare kan inte växlas mot 10 000 supportrar i Göteborg United, utan vi kommer att tappa minst 90% av vägen.
Ja, det tror jag absolut vi kommer göra.
Ja, nej, men då får vi faktiskt, då får vi slå detta ur hågen.
Ja.
Men jag har också noterat det, att jag har ju en 10-årig son som är väldigt engagerad i fotbollsmålvakt.
Mm.
Att han och hans kompisar, de hejar ju i princip inte på några svenska lag överhuvudtaget.
Nej. Det är sant.
De har sitt klubblag, i det här fallet Eriksberg. Det hejar de på ordentligt, och sen så går de direkt på Bayern München eller Barcelona eller
så är det ju. Men tänk då, om nu tar jag bara ett exempel.
Mm.
Om IFK Göteborg hade vunnit Champions League nu, då hade de nog börjat hålla på Blåvitt.
Då hade de börjat göra det, absolut.
Det finns ett problem här, men det finns också en lösning.
Ja, jag förstår det.
Men man skulle ju kunna tänka sig också att man kanske ska gå bort från herrfotbollen helt och hållet och titta på om det ett damlag skulle vinna.
Göteborg FC, hur är det med Göteborg FC nu? Alltså, finns Göteborg FC överhuvudtaget?
Ja, eller det är väl Häcken nu då?
Nu är det Häcken.
Ja, så det blir ju ett problem.
Så Häckens damlag är det som tidigare var Göteborg FC?
Ja. Därmed så kanske det ändå blir svårt för några. Alltså, jag tror att om man skulle titta på damfotbollen, det är samma sak där, att det som är positivt är också negativt. Folk har inte lika starka sympatier och inte heller därför lika starka antipatier mot ett damlag som till exempel, alltså, jag tror det skulle bli en fantastisk fest naturligtvis, men återigen, det är ju det här fårade ansiktet stilla gråt. Det skulle vara fantastiskt om en person har följt, det går ju inte nu, men först Göteborg FC 30 år och nu vidare med Häcken, och om det var en rejäl mängd människor, då hade det varit en annan grej.
Ja, men samtidigt så kanske skulle man inte helt enkelt kunna ometikettera det här då till Göteborg FC igen.
Ja,
om det gick för ett år sedan.
Ja.
Och skulle inte det vara ett sätt att kunna kortsluta det här problemet? Man kan väl hålla på ett herrlag, ett damlag.
Mm.
Det borde väl kunna fungera, va?
Ja.
Och sen känns det väl också som om sannolikheten att man skulle kunna skaka fram en cupmästare på damsidan är väl trots allt ändå större.
Den är betydligt större, så är det ju. Men samtidigt, i och med att det inte finns samma historiska masspsykos runt det, så undrar jag om den historiska massglädjen skulle bli densamma. Det skulle bli en början på någonting nytt. Så man tänker så här, om jag kan tänka mig en present av att det blir återigen Göteborg FC och det blir ett Champions League-guld för damerna. Och sen, och då jävlar, vet du, då drar det igång en process. Då springer folk man ur huset och köper halsdukar och det viftas. Och alla har alltid hållit på Göteborg FC, och äntligen, och det visste vi väl alla. Och alla unga tjejer i Göteborg vill spela fotboll. Och sen när vi tar tillbaka, ska vi ta samma intervall som Blåvitt hade då? Så då blir det från
5 år.
Ja, 5 år.
Men då kommer
den igen, och då är alla redo.
Då är alla redo andra gången. Men samtidigt om jag tolkade mellan raderna här Du räknar här någon typ av liksom sammantagen glädjekoefficient, och den skulle inte bli lika kraftig. Det skulle inte bli Paris befrielse om Göteborg FC, om damlaget vann, som om ett herrlag hade vunnit. Och här finns ingen kritik mot damfotbollen, utan det är bara, man kan kalla det för ett faktum att det inte är så etablerat.
Och om vi nu ändå ska vara inne på glädjekoefficient, vad det är ordet du använde,
vad ordet
du lanserade.
Jag misstänker det. Jag ska försöka fundera på vad jag egentligen menade.
Men om man tänker på det, då skulle man ju kanske också, helt transparent är jag ju med min blåvitt mugg här, men då skulle ju också blåvitt vara det laget som har flest supportrar och som därför skulle skapa starkast eller högst, osäker på hur man räknar glädjekoefficient, men det kan vi återkomma till, men som skulle ge störst chans till Paris befrielse på Avenyn.
Ja, men så att det betyder alltså, om jag tolkade rätt här, att vi ger upp Göteborg United, men vi ska då försöka helt enkelt maximera glädjen hos så många individer som möjligt.
I stan.
Och vägen för att nå detta är att man då ska satsa på den klubb som har flest supportrar.
Ja.
Inte nödvändigtvis de som har mest pengar.
Nej.
Utan flest supportrar, och då talar vi om blåvitt.
Ja.
Okej. Men samtidigt så är det ju så att en seger nu då för blåvitt.
Ja.
Jag sitter och funderar då på hur, om det överhuvudtaget utlöser någon glädje i Gaisleden. Men innan vi går vidare på detta ämne så ska vi faktiskt ta ledtråd nummer två.
Just det. Ja, för jag har ju ingen aning om vad det är här. Nej.
Men vi håller då Gaisglädjen, och så lägger vi ett semikolon därefter så att vi vet vad vi ska ta oss in i diskussionen sen. Men vi har alltså här jubelfrågan.
Ja.
Kallar jag den jubelfrågan igår, eller kallar jag den för jubelgåtan kanske? Någonting var med jubel. Jubelåsnan.
Jag tror det var jubelfrågan.
Jubelfrågan, ja. Det är bra. Den första ledtråden var ju att över 200 göteborgska byggnader brann vid den stora eldsvåda natten mellan 13
och 14 januari.
Exakt. Nu kommer då ledtråd nummer två, och den är ganska intrikat. Lyssna på den noga. Detta år då så inkallades en byggmästare från Tyskland för att återuppbygga tyska kyrkan. Men arbetet drog ut på tiden och tornet blev inte klart förrän år 1781.
En byggmästare från Tyskland.
Byggmästare från Tyskland inkallades detta år för att återuppbygga tyska kyrkan. Mm. Arbetet drog ut på tiden och tornet blev inte klart förrän 1781. Detta är på tvåpoängsnivån, och nu fick du alltså en ganska matig ledtråd här.
1781 var vi.
Du fick ett årtal här. Men det är ju inte det årtalet du efterlyser.
Nej, precis. Och jag känner ju snarare så här, att det här gör ju att jag är mer benägen än tidigare på att tänka att vi är på 1600-tal. För det jag tänker är att det skulle inte vara särskilt spännande om det här tornet blev försenat med 20 år. Det är inte så kul. Nej. Eller med 5 år. Det är inte heller så kul. Utan jag tänker att det här tornet blev säkerligen försenat med 100 år. Eller något annat helt sjukt. Så att jag känner mig... Men jag behöver fortfarande en 50-årsintervall.
Och nu ska ner i 1600-talet, behöver du ett 50-årsintervall.
Precis. Och är på 1700-talet så behöver jag 25.
Behöver du 25, ja. Men du har ändå, det är ändå två sekel som står till buds här. Alltså du visar, det kan ju inte vara 1800-talet, inte 1900-talet.
Nej, det är vi väldigt tacksamma för att vi fick veta. Mm. Och jag känner så starkt för, också med det här med bränderna, känns så otroligt mycket som ett 1600-talsfenomen. Att det brann hela tiden. Så jag känner 1600-talet, men och samtidigt så är jag så här nyfiken på att höra den sista ledtråden. Så att jag väljer att pausa trots poängen. Och det här är inte den typen av vinnarskalle vi vill se hos ett framtida Göteborgslag som vinner guld i Europa. Det är
det
inte.
Ett tillslag och rätt i mål.
Ja, exakt. Det är absolut det är inte så här. Inte schabbla på det här viset.
Men vi hade ju ett... du vill inte gissa nu om jag har förstått det rätt.
Nej.
Utan följaktligen så ska vi nu återgå till Gaisglädjen, eller möjligen det som vi kan beteckna som brist på Gaisglädje, för här har vi då en situation då vi skisserar en offensiv för att göra just blåvitt till
mästare. Jag förstår ju nu när du säger det att det låter ju som att några lämnas utanför.
Ja, för att hur kan, finns det något sätt där vi skulle kunna som goda politiska förhandlare skapa en situation då det även blir lite glädje i Gais, ÖIS och Häckenleden?
Ja, det får vi ju göra.
Hur skulle det gå till då?
Alltså, finns det någonting som gör en gaisare gladare i själen, förutom att det kanske går dåligt då, eventuellt, än att vinna över blåvitt?
Nej, det är min erfarenhet av gaisare i min närhet säger mig att
de blir väldigt glada.
De blir väldigt, väldigt glada, ja.
Mm.
Och det är också en väldigt yster och härligt ansvarslös glädje eftersom den inte förpliktar till någonting. Det är, har man bara spöt blåvitt i serien en gång så man visat någonting och sen så kan man ändå ha problem kring nedflyttningssträcket och fattas mot var.
Du har helt rätt.
Ja,
men, så då kanske blåvitt får bjuda guys.
Alltså om jag tolkar det, du menar här att blåvitt ska å ena sidan vinna Champions League, men samtidigt så ska de få stryk av guys i en match då i Göteborg.
Det får bli så. Ja.
Nu är det väl inte så sannolikt att vi har guys i Allsvenskan, så det får vara i Svenska Cupen i så fall.
Det finns ju några andra saker under det här samtalet som inte heller bara är sannolika.
Nej.
Så att det får vi leka med, tycker jag. Det får vi tillåta oss.
Okej. I ditt scenario har vi alltså guys i Allsvenskan.
Ja, det har vi. Ja. Eller, vet du vad? Nej, det blir ännu vackrare om de inte är i Allsvenskan.
Utan att det är Svenska Cupen.
Det är Svenska Cupen.
Det är Svenska Cupen.
Då blir guysarna ännu gladare. Så det är Svenska Cupen.
De petar ut blåvitt ur Svenska Cupen.
Ja, det behöver inte vara final.
Nej,
det behöver de inte ha. Nej, det är en match i Svenska Cupen.
Ja.
Och de får vinna med 2-0.
De får vinna med 2-0, okej. Det är fint. Men hur ska vi... Okej, då har vi...
Vilken glädje det skulle bli för gaisarna.
Ja.
Och särskilt om Blåvitt redan har tagit Champions League-guldet.
Vi lämnar just nu därhän den inte helt okomplicerade frågan hur vi ska få till stånd denna utveckling. Jag börjar känna nu här att det här måste vara som, alltså det här måste vara någon, ungefär som att sitta och förhandla om regeringsfrågan. Alltså att man kastar in lite simhallar och skolreformer. Och
det gör man, och så sitter man också med den minen som ju ni inte ser, men när jag ger guys en 2-0-seger över Blåvitt och ser otroligt bekymrad ut, men går ändå med på
det. Du ser marterad ut. Ja, du ser nästan ut som en gaisare.
Ja.
Men vi har ju då minst två klubbar till som som vi ändå ska försöka att ge någon typ av kompensation. Vi har då Häcken och vi har ÖIS. Men är det då så att ska Häcken få vara svenska mästare då istället?
Ska Häcken få vara svenska mästare? Men vad ska vi då ge ÖIS?
Ja, vad ska vi ge ÖIS?
Kan inte Häckens ungdomslag vinna något stort?
Vad vinner man som är stort som ungdomslag? mer än Gotia Cup.
Ja, men jag tänker som ett U21-lag.
Ja, men vi kanske inte behöver närmare precisera exakt hur det ska se ut. Men det är i alla fall, själva grundpremissen är åtminstone att vi måste kompensera de här tre andra klubbarna.
Ja.
Och helst kanske även också Västra Frölunda med någon typ av signifikant framgång.
Ja, och den må vara på Blåvitts bekostnad. Ja, det är jag helt okej med.
Absolut.
I viss mån.
Så länge Blåvitt vinner Champions League så må det gå åt skogen för dem i Allsvenskan och i Svenska Cupen. Alltså det är det minsta de kan ge. Så.
Ja, det får vi bjuda på.
Det får man ändå säga.
Mm.
Så att visst, så är det. Det här är ju... Det är ju komplicerat att inom regelverkets hank och stör administrera sig fram till en planerad förlust.
Jag
skulle rent av kunna misstänka att det är olagligt.
Ja.
Men
jag tänker att Blåvitt och guys ger allt, men ändå får vi det här resultatet.
Ja, alltså lite grann. Alltså det scenariot var ju inte fullständigt osynligt på 80-talet.
Mm.
När framförallt 1985, när ÖIS slank emellan och räddade ett svenskt mästerskap med då var ju Thomas Paletten Larsson den stora hjälten. Och på något vis var det väl också så att det var lite grann så när det gällde svenska tennisspelare att när ÖIS:arna såg att Blåvitt kunde vinna UEFA-cupen så ska väl ändå ÖIS kunna sticka emellan med allsvenskan.
Ja, nej, men precis.
Eller med svenska mästerskapen.
Ja.
Så att absolut. Jag tror nog att man kan tänka sig detta.
Jag ser glädjegyra framför mig i alla led.
Men,
vi har väl kanske egentligen bara ett litet problem kvar, va?
Ja, det är inte så litet, det är nämligen då hur ska vi nu göra? okej, okay, vi har bestämt oss för att det ska bli Blåvitt som ska bära det här baneret. Och det är väl det som vi nu avslutningsvis ska försöka att hamra fram. Vill du ha sista ledtråden nu innan vi ger oss på detta?
Ja.
För det blir väl det sista vi gör sen.
Nu hoppas jag att, att jag får känslan av att det var rätt med 1600-talet, ja, i alla fall.
Då ska vi se här. Ledtråden på trepoängsnivån var ju att 200 göteborgska byggnader brann mellan 13 och 14 januari detta år. Tvåpoängsnivån, att en byggmästare från Tyskland inkallades för att återuppbygga tyska kyrkan. Arbetet drog ut på tiden och tornet blev inte klart förrän år 1781. Och nu kommer alltså på sista och den så kallade enpoängsnivån, så kommer nu följande påstående eller utsaga. Carl von Linné kom på besök till Göteborg detta år. Han träffade då Ostindiedirektören Niklas Sahlgren. Linné hade då ännu inte fyllt 40 år.
Det hade varit så snyggt om jag visste när Carl von Linné var född. Det hade varit någonting.
Det hade hjälpt, men det hade ju kanske inte hjälpt det hela vägen. För att om man inte ändå har fyllt 40 så skulle han ju rent teoretiskt kunna vara 20.
Ja, han skulle rent teoretiskt kunna vara 5 också. Men ja, man tänker ändå att det finns en viss ålder när man får träffa en sån här Ostindie
absolut.
Person. Ja. Okej, ja, men då släpper vi 1600-talet därmed. Och då säger jag... år. Och jag får 25 år fram och tillbaka får jag.
Du får 25 år. På. Fönstret är sammanlagt 25 år. Du får alltså då, om vi är generösa, så får du alltså 13 år upp och ner.
Just det.
Så är det ju.
Det är väldigt bra att du sa det, för så långt tänker inte jag.
Så att egentligen 12 och ett halvt, men vi släpper säga 13. Det betyder att om du skulle gissa på låt oss säga att du gissar på 1760, så får det vara antingen 1747 eller 1773.
Jag vet ju fan inte när Carl von Linné är född, alltså. Men vet jag när hans... Det är ju mot andra hälften av 1700-talet som hans böcker kommer i alla fall.
Du har ju ett år.
Har ju ett år i 1781. Så att om jag säger...
Och då betraktades det som ett slags försening 1781.
Alltså precis. Och så var det ju det här med att han inte hade fyllt 40 år. Och jag undrar hur gammal man är när man håller på och är i sin högsta klassificeringsålder. Ja, man kanske är runt 35-strecket där då. Så det kanske är... Jag säger 1755.
Ja, men det är du klarar dig.
Nej.
Du klarar dig. Rätt svar är 1746.
Gud. Vilket påslag.
Du sa 1757, sa du det?
1755.
1755, ja, då är du ju faktiskt bara, då är du 9 år därifrån, va? Inte dåligt. Väldigt bra. Mycket bra gissat.
Men man vill ju också veta vad Carl von Linné, vad det här samtalet gick ut på, vad det här mötet handlade om.
Ja, de snackade nog lite grann om ovanliga djur och sådär. Han hade ju resenärer som åkte till Kina hela tiden. Sahlgren som var chef hos Tyska kompaniet. Och Linné, han brukade ibland smussla lite studenter ombord på fartygen.
Ja.
Så, lite lätt förklädda till prästen och så.
Trevligt.
De åkte med, för de hade ju några... det slår mig faktiskt just nu att de hade ju ett projekt där de rimligen hade väldigt, väldigt olika strävan. Linné ville väldigt gärna på något sätt smussla tebuskar till Sverige för att plantera te i Sverige. Niklas Sahlgren, som ju var en av norra Europas största importörer av te, kan inte rimligen ha tyckt att det var en bra idé.
Nej, det är omöjligt.
Så att, då kan man väl anta att just det pratar de väl inte om då?
Antagligen inte.
Skulle jag gissa.
Men det var nog några små fiffliga saker i vetenskapens namn, över en SOS.
De satt säkerligen över en SOS. Mm. Jag kan också tänka mig faktiskt att de drack varm punch.
Oh. För det, så trevligt.
Det gjorde man nämligen på den tiden. Men det var mycket bra.
Jag är väldigt glad att jag klarade mig.
Detta år då 200 göteborgska byggnader brann och en byggmästare inkallades och Linné kom till Göteborg.
Hade jag rätt i mitt resonemang av att det var väldigt mycket bränder på 1600-talet?
Det var väldigt mycket bränder.
Ja.
Absolut.
Men det var det även på 1700-talet?
Ja, det brann som 17 i Göteborg fram till ungefär 1810.
Ah.
Sen började det lugna sig lite grann. Så att Man kan, det fanns ett lokalt sådana brandförsäkringsbolag som gick i konkurs och så. Så att det, jag tror att det brann mer i Göteborg än i någon annan stad. Detta påstående utslungar jag här nu och är beredd på att få på pälsen den enda frågan om det skulle vara så. Men nu tappar vi nästan spåret här.
Ja, ska jag blev så fascinerad. Ja, det ska vi. Ja,
just det, vi har den här offside-regeln.
Pyttelilla detaljen kvar.
Hur ska vi få blå? Alltså vad finns det? För att vi kommer ju aldrig att kunna skaka fram 1 miljard för att köpa en Neymar.
Nej,
eller en Mbappé eller sådär.
Kanske inte. Alltså, och vi vill ju ändå ha det inom en 10-årsperiod. Så liksom någon slags tvångsmässig fotbollsutbildning för alla unga i Göteborg kommer ju inte ge konsekvenser.
Nej,
riktigt
man kan inte, du tror inte att man kan få Volvo att skaka fram 50 miljarder för att köpa ett fotbollslag?
Det är ju svårt med den här 51%-regeln som finns i Sverige.
Och 51%-regeln, vad är det för
något? Ja, det är att det är föreningsverksamhet, vilket gör att föreningens medlemmar ska äga 51% av klubben då. Ja. Så att det går ju inte riktigt med den typen av tillskott, men det är klart.
Men det kan man, jag tänker, kan man inte göra som en del politiska partier gör, att de arrangerar ett lotteri och så kan man ju köpa lotter för 100 miljoner och sen så struntar man ut vinsten. Då skulle ju Volvo kunna köpa lotter av Blåvitt för 100 miljarder och så struntar de i att ta ut vinsten.
Ja, det är en abrovin så god som någon.
Ja. Nu gäller det bara att få dem att göra det.
Ja, men, det skulle kunna gå, men det känns svårt. Det känns svårt.
Ja. Finns det liksom en mer kostnadseffektiv svensk folkhemsmodell? Finns det något? Kan vi titta på Blåvets framgångar från 82?
Mm.
Vad kan vi... Kan vi arbeta vidare på det här?
Ja, det kan vi ju. Det är ju en sak att ta fram ett lag som är lika bra som Blåvitt var 1982. Men det är en annan sak att Blåvitt också ska möta lag på den nivån. Som, jag vet inte hur Blåvitt, även Blåvitt från 1982, hade klarat sig i Champions League idag. Det är väl det som är det stora problemet.
Nej.
Glenn Hussein har ju också själv sagt att han tror att det skulle vara väldigt svårt att få se ett svenskt klubblag var i närheten av de här bedrifterna liksom. Om en spelare är bra försvinner han från allsvenskan direkt och sådär. Det är ju pengar där. Han sa någon gång, det tyckte jag var ganska fint sagt, att vi fick ändå spela i 5-6 år tillsammans innan någon fattade att vi var något att ha. Så är det ju inte riktigt i den moderna fotbollen.
De hugger naturligtvis de här stjärnorna direkt. Men kan man inte, alltså istället då för att försöka, eftersom vi skulle aldrig kunna hugga Kylian Mbappé till exempel.
Nej.
Vi har inte råd med det, han är i mitten av karriären. Men kan man inte tänka sig att man vänder på det och gör det finns ju spänstiga 35-åringar. Kan man inte bli liksom skymningslandet för lite åldrade spelare istället?
Det hade varit någonting. Det tror jag känns mer realistiskt. För att det är ju många som också suktar efter de unga talangerna. Och man kan ju aldrig mäta sig med typ Ajax som värvar treåringar eller vad de gör. Så att det är ju de åldrar. Och där vet man också vad man får när man håller fram plånboken.
Så att om du då, man tänker sig att...
Men det får ju vara en stor plånbok eller något annat incitament.
Ja, men vad har du för andra incitament då? Vad vill den? Hur ska du få...
Hur fattar du dina beslut i livet, Christian? Om vi säger att du... Vi tänker oss att du är... vad ska vi ta för spelare? Ska vi ta Lewandowski som fick guldbollen?
Jag är Lewandowski.
Ja, precis. Ja. Hur tänker du när du...
Du menar, jag är en Lewandowski, men i övrigt ser mitt liv likadant ut som det gör nu i stort sett.
Jag tror ändå att människor drivs av ungefär samma...
Ja, nej, men, alltså, men har man barn så vill man ju att till exempel barnen ska ha en bra skola.
Det är en sak.
Och man vill ju att det ska finnas en allmänt trivsam tillvaro.
Ja.
Men det du fiskar efter här är ska vi locka Lewandowski med bra skola?
Ja, det kanske inte är så där jättedumt ändå, fast skola det är ju ett beslut man fattar som vuxen och säger så här, det här är en bra skola, men tänk om man kunde ge barnen himla mycket kul. Alltså så som att man kunde få ett barn att tjata på det sättet som ett barn på jul tjatar om att jultomten ska komma. Det är ju terror.
Det är ju intressant. Alltså jag tänker på, alltså det enda den vägen jag har läst om tidigare var att några av de italienska klubbarna, vilken klubb var det som Berlusconi ägde? Det var väl Milan?
Milan, ja.
att han vid ett tillfälle försökte värva David Beckham genom att ge Victoria Beckham ett tv-program.
Men kolla, det är inte så himla dumt.
Och då skulle man, men om vi då skruvar lite grann i den här modellen, så skulle vi alltså helt enkelt, om jag försöker följa förlängningen av din tankegång här, så skulle vi då hitta stjärnor som är lite utförsbacken, eller det som de betraktas som sådana. De är spänstiga 35-åringar, de har familjer, de har barn som är mellan 5 och 10 år gamla, och de är ändå ekonomiskt oberoende, för de har spelat i Milan eller Juventus eller något
annat.
Men
vet du vad de kanske har? Ett dåligt pappasamvete.
Just det.
För det har varit mycket fotboll. Det har varit mycket fotboll. Jag kan tänka mig att Lewandowski, som ju för övrigt är i en rejäl uppförsbacke, men ändå, han har ju två barn.
Gjorde inte han 3 mål igår eller något sådär?
Ja, precis. Och han har döttrarna Klara, som är född 2017, har jag kollat upp här, och Laura, född 2020. Laura tror jag inte vi kan lita på så mycket. Hon är ju bara 2.
Ja, men vi har ju 10-årsperspektiv här.
Ja, jo, det är sant. Men om vi ändå ska vara här och nu, då tänker jag att det är Klara där, född 2017, som nu då rimligen är 4-5 år. Ja. Är inte det en ganska utmärkt tjatålder?
Det är en perfekt tjatålder.
Ja, för det är få som kan stå emot en 5-åring som tjatar.
5-åringar kan bomba sönder sin omgivning på ett enastående sätt. Ja. Men okej, det här låter spännande. Vi ska alltså helt enkelt, så betyder det att Blåvitt ska systematiskt titta i storlagen och se vilka spelare som börjar betraktas som gamla, men som de facto inte är det.
Nej. Och som har barn i en bra ålder.
Som har barn i en ålder. De är ändå miljardärer, så spelar det ingen roll. Alltså, det har ingen betydelse för dem om de drar in 10 miljoner eller 20 miljoner eller 100 nästa säsong.
Det är inte så noga. Bara barnen slutar tjata någon gång.
Men man kan få lite lindring för det här dåliga pappasamvetet.
Ja, det kan man få. Det kan man få. För att det kanske upprättas ett... de kan få bo på Liseberg.
Betyder detta då, om jag förstår saken rätt, så måste detta, för att det inte ska bli en bisarr särbehandling, betyda att man har en allmän uppgradering av barn i hela Göteborg, va?
Ja, precis. Det kan ju bara bli som...
Så att, för då tycker jag att vi får ett ganska intressant scenario här. Jag var lite skeptisk när du började din marsch här genom programmet. Men det här betyder alltså att vägen för att skaffa en Champions League-mästare, det är att vi ska se en fantastisk satsning på barn i alla kommunala verksamheter.
Låt alla barn över 10 år åka vattenrutschkana till Hisingen.
Så kommer Lewandowski hit.
Ja, men det är klart att han gör. Jag såg att han dessutom har en syster som spelar volleyboll, som har spelat i Tysklands U21-lag bland annat. Så då är det ju bara så om en sån Willkommen Bei Sevehof, om man säger så på tyska, banderollen ute, och så får man över henne med, och till slut så kan han ju inte stå emot längre.
Men ursäkta, inte Sevehof handboll?
Ja, du, det har du rätt i. Men de kan sadla om. De kan sadla om till volleyboll.
Absolut,
det är inte så
den typen av små detaljer. Ska vi inte nej, låta större stora versioner? Utan du känns jävligt. Vi har landat här.
Ja.
Vi ska ha Blåvitt som Champions League-mästare inom 10 år.
Gud,
vi kommer att strössla med små olika kompensationsbedrifter för de andra stora lagen. Och vi kommer att göra detta genom att se till att Göteborg blir Europas barnvänligaste stad 2030. Det känns rätt så schysst.
Ja, jag tycker det känns jättebra. Ja. Det blir massa, liksom, så här, ja, det är ingenting vi räknade med eller som behövs egentligen. Men dessutom en rejäl ett uppsving för barnen.
Absolut.
Jättebra, vi har jättemånga fotbollsspelare. Vi kanske har Ronaldo, tvillingar, födda 2017.
Ja,
tänk att bli tjatad på i stereo av 2 5-åringar.
Aha.
Det är helt, alltså, perfekt ålder. Messi, barn födda 2015, 2018. Ingen som är exakt 5, men vi får ändå tänka lite längre. Kimmich, han är ju bara 26. Men har ett barn redan som är 2 år gammalt. Och då så kan kanske också bli lite lättare för Lewandowski att vara så här, ja, men det är en annan klubbkamrat från Bayern München som kommer och sådär. Så att jag tror liksom att vi, och dessutom får vi en 26-åring, så får vi inte det här trötta ryktet om att vara en gammal klubb. Utan då kan vi ändå visa att vi har lite yngre talanger också. Så att, ja, nej, men jag börjar bli lite engagerad.
Du känner att saker är klar. Då säger vi helt enkelt bara, grattis Göteborg!
Ja, men grattis! Jag hoppas ni blir glada för presenten!
Tired
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.